Välkomna till nästa avsnitt av Tolkning pågår. Det här avsnittet sänds ifrån Örebro och vi som är med är jag, Johan Svedberg, som är församlingsherde i Olaus Peter församling, och Anders Lennartsson. Du är församlingsherde i grannförsamlingen, Nikolaj församling. Hej Anders.
Hej Johan.
Hej. Vi har dessutom båda två jobbat med predikofortbildning. Mm. Och har fått glädjen av att vara i Chicago och skriva en så kallad uppsats. Så att vi har den glädjen av att vara utomlands och fått jobba med vår förkunnelse. Och då har vi med oss i vardagen.
Absolut, ja. Mm. Skrev om kroppen och predikan.
Precis. Och att ögonkontakten är viktig.
Ja, och kroppen.
Och kroppen. Mm. Vårt samtal ska handla om den fjärde söndagen i påsktiden. Vi väljer att fokusera på evangelietexten nu, Johannes 16. Jag börjar med att läsa det. Jesus sa: en kort tid och ni ser mig inte längre. Ännu en kort tid och ni ska se mig. Då sa några av lärjungarna till varandra: vad menar han när han säger en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen? Och när han säger jag går till fadern, de sa: vad menar han med en kort tid? Vi förstår inte vad han säger. Jesus märkte att de ville fråga honom och sa till dem: ni undrar varför jag sa en kort tid och ni ser mig inte längre, ännu en kort tid och ni ska se mig igen. Sannoliken, jag säger er, ni kommer att gråta och klaga, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. När en kvinna ska föda har hon det svårt, för hennes stund har kommit. Men när hon har fött sitt barn minns hon inte längre sina plågor i glädjen över att en människa har fötts till världen. Nu har också ni det svårt. Men jag ska se er igen, och då ska ni glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er. Ja, Anders, vad tror du? Är det en man eller kvinna som har skrivit den här texten om det här med att föda barn?
Jag tror att det är möjligtvis en man som har skrivit, eller troligt en man som har hört talas om hur förlossning går till, eller som har sett en kvinna som har det svårt innan hon ska föda. Och sen så märker han att det verkar som att kvinnor generellt sett vill ha barn igen. Och kanske har varit i närheten av någon man som har berättat att min fru, det kanske inte var fru, men i alla fall min kvinna, hon födde barn. Och det var ju så ont. Men så fort barnet kom ut så märktes det inte att hon var så glad för att barnet hade kommit, så hon glömde bort sin smärta. Sen kan man tänka sig att det finns några kvinnor som möjligtvis har känt något annat. Rätt många faktiskt, som kanske minns att det gjorde rätt ont. Precis som vi kan minnas saker som är ont i våra liv. Fast man kan glädjas åt att efteråt att men det var kanske värt det.
Mm. Det är en bra bild. Alltså det är en bild som används, eller en liknelse eller en jämförelse som används ganska ofta det här. Med att när livet förändras så likställer man det med en förlossning.
Mm.
Det är både att förlösa och förlösas.
Mm. Och att föda ett barn är ju allra oftast ett väldigt tungt arbete. Mm. Måste man ändå säga. Det är någonting som kräver kamp och så. Men i de flesta fall så leder ju den här kampen till att det kommer nytt liv.
Och att det är en källa till glädje.
Mm.
Så det är ju inte sällan som vi hör människor säga att det här är det mest meningsfulla i mitt liv.
Mm.
Att både få ta emot och att leva med sina barn.
Ja.
Säger vi som har blivit morfar och farfar ganska nyligen.
Ja, precis.
Vi är rätt uppfyllda av det här.
Ja, ja. Det är det.
Men du, det här kan man ju också säga en kärna i texten. Mm. Detta med livets förändring och att det är det här också är som är påskens budskap, att livet är förändring genom död till liv.
Ja. Ja, men jag brukar ofta återvända till det i många predikningar, men också doptal och griftetal, att jag kanske inte så ofta i vigseltal, men att det finns ett livsmönster i det här med att man lever genom död till liv, eller det finns ju andra symboliska bilder för hur vi förändrar livet genom kamp till någonting som är nytt, annorlunda. Mm. Ofta mera skapelse i slutändan.
Men det här är fjärde söndagen i påsktiden. Mm. Och när jag bläddrar igenom vår evangeliebok så visar det sig att andra, tredje och fjärde söndagen i påsktiden, tre söndagar på raken, det är genomgående Johannes evangeliet i alla årgångar. Det är Johannes vi följer under den här perioden. Man kan ju säga mycket om Johannes evangeliet, men han, tror jag det är en Johannes då, som skriver det här, vill ju påverka oss i en viss riktning.
Mm.
Han har ju ett väldigt resonerande och ibland är det lätt att tappa tålamodet när man läser hans pratande texter fram och tillbaka. Men jag är inspirerad av dem som säger att Johannes också försöker dra in oss i den här texten.
Mm.
Vi har ju också starka berättelser som har präglat oss. Alltså starka liknelser i början på Johannes evangeliet. Vad skulle vi säga att han vill? Vill han få oss att anamma det här livsmönstret med att hålla ut, håll i?
Ja, jag tänker att Johannes, för mig i alla fall, så är Johannes dualismens mästare på något sätt. Det märker man ju i de brev som tillskrivs honom, att det är liksom mörker, ljus, svart och vitt. Det är liksom, och han vill ju dra oss från mörker till ljus. Alltså det är ju en vandring mot ljuset på något sätt. Jag tänkte det här temat för den här söndagen är väl, om jag inte minns fel, vägen till livet. Alltså det finns en väg till livet och den går via kamp och att inte förneka kampen, men det är liksom ändå en vandring från mörker till ljus hela tiden. Det är på något sätt att försöka dra oss vidare och föra oss till tro, tänker jag. Jag vet inte exakt hur det såg ut i den här världen, men det är klart att där fanns det en väldigt stor kamp mellan en liten minoritet kristna och en stor mängd andra religioner och tro på den tiden, tänker jag. Men att han vill ju visa upp att det är en kamp som går att dras till ljuset. Och det är vi redan i prologen, så är det ju så att Jesus kommer ljuset.
Det är ju en, alltså så kan man säga att han inte, även om det är en förenkling där du säger.
Ja, absolut.
Så tillåter ju inte han så speciellt mycket förenklingar. Han talar ju verkligen om livets svåra eller komplexa eller märkliga sidor.
Mm. Ja, men så är det ju. Jag tänker det är ju, han förnekar ju inte att det, även om man har funnit ljuset, så finns det tider som är mörka. Ja. Alltså det tänker jag framgår, det är ju många olika delar i den här texten där han säger att ni ska få sörja och ni ska få gråta och ni ska få klaga. Det är ju inte så där, kom till Jesus och ordnar sig allting. Det är ju inte en sån förenklad bild. Även för den som är troende så är det någon sorts tröst i det här. Att i den här tiden av klagan och sorg och längtan så finns ändå Guds närvaro där. Och ljuset finns där fast det är mörkt.
Mm.
Eftersom det är avskedstalet, så är det så att det är väl liksom den här talet vill ge lärjungarna hopp inför det som väntar.
Absolut.
För det är ju väldigt tydligt inför Golgata.
Inför Golgata och inför att fortsätta härbärgera det här livet. Och det är ju inte där tänker jag också att hans litterära genre, alltså han skriver på ett sätt, och det gör Johannes flera gånger, eller Johannes-skribenterna, att de skriver lärjungarna framstår ju lite korkade.
Mm.
Men det där är ju också hans sätt att få in den som läser och känner, men jag vet ju faktiskt vad det är som kommer.
Mm.
Jag kan svaret, berättelsen, haha, de där är lite. Det finns ju en del ironi i hans sätt att skriva, men det är också ett sätt att dra in läsaren i texten och skapa någon sorts allians mellan författaren och läsaren.
Mm.
Att få läsaren att känna, men jag vet faktiskt vad det är som kommer hända. Jag vet att Jesus är svaret.
Precis. Ja. Jag vet att det ordnar sig i slutet på lite Harry Potter sådär.
Ja, men det är faktiskt, jag tror att det är avsiktligt att han skriver så för att man faktiskt också ska våga hålla fast vid hoppet, trots att det är en ganska svår text.
Mm.
Han, och det är det jag menar, han, som du säger, att han undviker ju inte gråten, klagan, sorgen.
Nej, och det är kanske bilden med kvinnan, även Johannes eller den som har skrivit det här, vet att den haltar.
Ja.
Men det är en bild.
En
alltså,
bild.
Alla bilder haltar mer eller mindre. Och det är klart att den här haltar i viss mening. Men den vill ju visa på att det finns någonting som för igenom det svåra. Alltså det finns någonting som bär. Och även om det skulle vara ironiskt om man tänker sig att de dumma i huvudet lärjungarna är. Så är det ju också samtidigt väldigt djupt existentiellt att veta att jag som troende också kommer att sakna Jesus. För det tänker jag är den här ökenvandringen som ibland livet är. Att vi erfar Gud korta sekunder, korta minuter. Och sen så är det rätt mycket vandring i mörkret. Och sorg och klagan. Och vi drabbas ju lika mycket av sjukdomar och lidande som alla andra.
Mm.
Men det finns en tid.
Mm.
När vi ska få se igen. Och det här liksom, hoppet vill ju han ge oss. Och tänka också, ja, men vi delar det med lärjungarna.
Mm.
Till och med lärjungarna grät och sörjde och klagade och gömde sig och rymde. Och det blev alla möjliga saker efter uppståndelsen.
Mm. Jag var med och pratade om andra påsk.
Mm.
Och det är en av de sakerna som jag har tänkt på den här påsken i genomgående, det är just när osynlige Jesus, alltså som dig är med berättelsen, att han går bredvid dem och de känner inte igen honom. Det är inte bara någon kul berättelse,
nej, nej.
Det är ju verkligen, var är han någonstans? Mm. Jag saknar honom, jag ser honom inte.
Nej. Och så plötsligt så bara, just det,
ja.
Så syns det.
Ja.
Och sen försvinner det igen.
En kort tid.
Ja, en kort tid. Alltså, det är väldigt... Ja, jag tycker det är intressant och att inte vi ska fastna i de här. Det finns ju kristna, tänker jag. Nu säger vi så att, och jag tillhör ju inte dem. Mm. Jo, det är klart jag gör. Men där den här bekräftelsen av en Jesus närvaro blir jätteviktig.
Mm.
Och den blir så viktig så att när man inte känner Jesus närvaro eller Guds närvaro, då tänker man, jag kan inte tro.
Mm.
Den här, jag tror Wikström man kallar det för torrtro. Man torrtror. Och att livet är väldigt mycket en torrtro. Med det sagt så tänker jag också. Men ibland så bara kommer det en stund. Där man, ja, men det är ju så här det är.
Mm.
Och det kan ju vara i bönen eller i nattvarden. Eller när man står där och ska döpa ett barn. Eller när man är med som pappa. Nu är det med som morfar och farfar. Men man är som pappa när det är precis i födelseögonblicket. När tillåren bara öppnar sig. Så är det ju som stark gudsnärvaro.
Mm.
Och det går ju över när barnet bara gråter. Och så blir det blöjbyten. Men just den här känslan. Att, wow, det är ju så här det är.
I själavården så brukar jag uppmuntra till att vara lyhörd för det intuitiva. Alltså att... Ibland så blir saker väldigt intuitivt starkt eller jag erfar saker eller jag tänker tankar som jag kanske inte hade tänkt för. Att ta vara på dem, att lita på den. För jag tror också att det är mina egna inre röster som säger något till mig eller min samlade erfarenhet som är en blixtbelysning.
Mm.
Att man faktiskt tar vara på det och går vidare utifrån det.
För där handlar det ju ändå om Guds närvaro. Trots alltså tillvaron att den ser ut som den gör. Mm. Eller tack vare kanske, jag vet inte om det är trots. Det kanske är som det är. Att Jesus lovar ju att vi ska se honom igen. Det är inte så där att jag har visat mig en gång.
Mm.
Lycka till. Utan det är ändå närvaro i livet som det är.
Just det.
För att för kristen är ju inte någon räkmacka direkt.
Nej.
Det är ju majonnäs också, jag måste säga. Nej, men det är ju mer saker.
Ja, och både du och jag, vi försöker ju undvika de förenklade lösningarna.
Mm.
När vi förberedde oss inför det här så har vi också, vi ska bara snudda vid den gammaltestamentliga texten från Jesaja, för att det är ju det finns ju ett hopp och ett löfte även i den texten. Personligen kan jag känna en viss oro, för jag vet ju att här är Jesaja text, Jesaja 54, och där som handlar om det är Guds röst som säger men evigt trofast visar jag dig nu min kärlek. Och sen så jämför han det med Noas tid.
Mm.
Och att Gud säger, jag svor att Noas flod aldrig mer skulle dränka jorden. Så svär jag nu att inte mer vredjas och inte mer rasa mot dig. Om en bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trohet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla. Det är oerhört vackra ord, men det gör ju i alla fall klimatfrågan väldigt svår.
Mm, om man tänker att det är mer än en bild.
Det är mer än en bild.
Om det. Ja. Alltså jag tänker, ja, så skulle man kunna tänka, men det handlar ju också om att det är som om det aldrig skulle kunna bli en översvämning. Alltså det skulle man, om man förminskar det från klimatfrågan till att det kommer aldrig mer bli en översvämning i deltat mellan Eufrat och Tigris, som det nu där handlar om. För det har det ju varit sedan dess.
Ja.
Men det som, det jag tänker tanken här är väl antagligen att, eller tänker jag är som Jesaja säger, att ett kort ögonblick övergav jag dig,
ja.
Som på Noas tid. Så jag menar, det var ju Noa som, ja, han seglar väl på där.
Ja.
Men det var ju rätt mycket folk som inte fanns kvar. Och jag menar, den frågan, nu är inte jag Noa, men jag kunde ju ha ställt med den. Varför övergett alla de människorna som är under vattenytan just nu?
Mm.
Men Guds kärlek övergav inte Noa eller mänskligheten. Nej. I ett långt perspektiv.
Nej. För kapitlet innan så berättas det också om hur övergivenheten också fanns i exilen till Egypten.
Ja, precis.
Så övergivenheten den kommer att återkomma. Så kan man ju också läsa texten.
Ja, ett kort ögonblick. Ja, ur vems perspektiv?
Ja,
om precis. Det är Guds perspektiv, vad är vi? Ja. Vi är en sekund i epokernas ström, som Björn Afzelius säger. Men ändå så är Guds kärlek, den är ju längre än, alltså för Guds ögonblick är väldigt kort kanske, eller långt för oss. Men evig trofasthet är ju lite längre än ett ögonblick.
Den här lilla svängen till Jesaja-texten vill jag bara göra för att bekräfta det här med att det finns de som använder Noa-texten som någon sorts garant för att klimatförändringarna är inget, det är inget att oroa sig för att Gud har lovat att det ska inte hända igen. Men det är en förenkling och det är de förenklingarna vi vill undvika.
Absolut, ja, men för bara, läser man lite längre så, om en bergen rubbas och höjderna vacklar, alltså det här verkar som det kommer hända någonting i alla fall.
Mm.
Även om det inte är översvämningen, så är det ju verkligen vad, någon sorts andra klimatförändringar som är på gång här. Men i det här finns Guds löfte oavsett vad som sker. Och jag tänker att kampen för livet, alltså det är ju större än att den här lilla delen av texten på något sätt med översvämningen. Alltså det finns en kamp för livets skull. Och i den kampen är Gud med oss.
Ja, och det är där där tänker jag att vi hamnar i de här predikosöndagarna, alltså, eller överhuvudtaget våra textsöndagar.
Mm.
livet i påskens efterföljd undviker inte kampen.
Nej, alltså, och det är ju, alltså, tänker det, för det blir ju väldigt klart i den här Johannes-texten i alla fall, att ni kommer att sörja. Alltså det är inte så, det finns inget quick fix med Jesus liksom. Utan ni kommer att sörja, ni kommer att bli utsatta för, bergen kommer att vackla. Men det finns någonting igenom. Och då kanske med födelseberättelsen blir ännu viktigare, att den där kampen för livets skull, den kommer vi inte vi att vara utan eller slippa och så.
Nej.
Utan kampen för livet pågår. Och vägen till livet är genom död till liv.
Till liv.
Ja, det, ja.
Jag tycker att det är... Därför, jag vet att jag är man och inte har fött några barn, men jag tycker i alla fall om den här födelsebilden gång på gång, för den är också den livsbejakande, alltså det är där livet föds. Det är ett ständigt förnyande, alltså vi använder ju i Svenska kyrkans texter i alla fall begreppet medskapare, att vi som människor är medskapare med Gud. Och är det något ögonblick som det blir tydligt, så är det just detta att barn föds. Där är vi en del av, vi är medskapare för att den här världen ska fortsätta. Men det sker genom smärta.
Ja, och även, alltså, tänk er, för det, om man är man och ska prata om det här, eller kvinna också för den delen, så är det ju så att ibland går det ju inte bra. Alltså, för man kan komplicera det här, jag tänker att...
Vi ska komplicera.
Ja, och då finns det ändå så att i de flesta sorgprocesser över att ha mist ett barn, att det inte blev bra, så finns det ju en väg genom död till liv där också, som är ändå där det finns en sorg som förbyts i någonting annat. För så är det ju, vi har ju väl båda stått vid små kistor, alltså, och det finns ju en väg igenom det också, trots allt, fast det är en smärtsam väg. Men det finns en väg igenom, och det tänker jag, det är också det här, bilden kan ändå användas för att tala om det livsmönster som ändå finns i påsken och i dopet och hos Johan Kullberg i hans, liksom, hur man går igenom en kris. Kris och utveckling, den här, att det finns en väg igenom.
Och tröstens ord är ibland att faktiskt tala om så som det är.
Ja.
Hemma hos oss har en av mina pojkar, han har inte alla sina 10 fingrar. Och då brukar vi säga det, att det är inte på där det hänger. Man ska räkna hur många i alla fingrar med. För det går bra ändå.
Ja.
Eller det går att leva. Och det är det vi har försökt prata om. Det går att leva utan 10 fingrar. Och att hela tiden bejaka, det går att leva med den där smärtan. Man kan inkorporera den i sin kropp eller göra den berättelsen till min. Och sen lever man. Man får helt enkelt leva vidare med det. Och det är en del, det är också en del av påskens budskap. Alltså, vad är det som kommer, hur kommer jag ut ur det här? Hur kommer jag kunna leva med den här berättelsen i mitt liv?
Och jag tänker att det, att en kort tid och ni ser mig inte, och en kort tid ni ska se mig, alltså ni ska se mig igen, att det inte kanske, utan att det ska, alltså att Jesus lovar det, för det är ju en, för i slutändan så är det ju ändå så att vi lämnar det här livet ensamma, och leva på det hoppet i den stunden också, att vi ska se honom igen genom dödsångest.
Ja. Och att det är livet som den glädje som utlovas i alla de här texterna, eller löftet, är inte en ytlig glädje, utan en glädje över att det här livet går att leva, faktiskt, trots allt.
Och det är en väg igenom. Alltså, så vägen till livet, det var en bra rubrik. Jag har inte tänkt på att det är en så bra rubrik på den här söndagen.
Nej, precis. Anders, tack så mycket. Vi behöver runda av det här samtalet.
Oj, vi har mycket mer att tala om.
Vi har mycket mer att tala om, och fortsätt lyssna på Tolkning pågår, så kommer det att samtalas mer och mer i den här podden. Och vi fortsätter att önska varandra en glad påsk.
Glad påsk.
Glad påsk. Tack så mycket.